En podcast från Aftonbladet.
Hallå Tone!
Karin!
Lägg bort mobilen.
Nej, men jag måste faktiskt koppla upp datorn mot internet.
Okej, välkommen till Café Bambino! Ditt favoritcafé i underhållning i uppmärksamhetsekonomin.
Oj,
vad är det?
Så hemskt att vi är en del av den.
Ja, det är klart att vi är.
Ja.
Kolla på mig! Kolla på mig!
Gillar du uppmärksamhet?
Ja. Mm. Annars skulle vi kanske inte sitta här, eller? Vad tror du?
Ja, men en del, jag tycker det är så kul, för det är så ofta man läser
jag
någon intervju med någon skådis, typ bara...
Det är kul.
Men man hatar ju sig själv, men det är ju inte samma sak som att hata uppmärksamhet.
Verkligen inte. Men vet du vem jag älskar?
Nej.
Dig.
Nej, men jag älskar dig också!
Ja. Jo. Du, Tone, jag var på dans. Vill jag berätta om.
Det här är så jävla sjukt. Alltså att man går på en föreställning där ingen säger ett pip. Det Nej. Kan inte jag förstå.
Nej, men jag var och såg en hyllad dansföreställning på Operan. Mm. Kungliga Operan här i Stockholm. Och då... Den heter McGregor Ek. Och det är två verk. Och den ena är Mats Ek. Som har satt upp... Den heter Kaffe med mjölk, om jag inte minns fel.
Föreställningen. Men herregud.
Vadå?
Sjukt namn.
Och då dansar Anna Laguna.
Mm.
Och hon är ju... De har ju jobbat väldigt mycket tillsammans genom alla år. Och hon är 70 år. Mm. Gammal. Och hon dansar med en partner. Nu borde jag veta vem det var. Men jag tittade bara på... Jag hade bara ögon för henne. Och jag bara grät. Nu är det som att jag berättar i varje avsnitt att jag gråter av olika kulturupplevelser. Men jag grät så mycket. För det var någonting i... deras omsorg om varandra. Det var ett uttryck för... Det var väldigt roligt. Mycket humor. Och det var väldigt kärleksfullt. Och det var om att vara gammal. Och liksom hur kroppen reagerar på det. Och att ändå kunna dansa och älska.
Mm.
Också gamla kan älska Tone.
Det har, jag
det har vi pratat om. Nej, men det var så vackert. Och då tänkte jag på i det här ordlösa... Att det fanns någonting där som fick ett uttryck som saknas ju i typ politiken, debatten om ekonomi och värde och sådana saker. Vad tycker du om den här?
Alltså det här är så snyggt att jag helt så, ursäkta, tittar jag på kanal 1 eller vad är det som händer?
Och då tänkte jag på den bok som vi precis har läst.
Ja!
Som heter Underskott av den danska författaren Emma Holten.
Holten.
Oj.
Ja, men Holten är svensk. Holten.
Ja. För den handlar om det som mycket i vårt samhälle som inte liksom får ett språk eller inte kan mätas eller inte ges ett värde. Och det är omsorg.
Ja, och att kvinnor är en förlustaffär för statskassan.
Precis. Boken börjar med... Den här boken har gjort succé i Danmark. Och den har precis kommit ut på svenska nu. Och boken börjar med att hon läser väl en artikel om att, precis som du säger, typ, kanske på ekonomisidorna.
Med rubriken där att kvinnor är en förlustaffär för statskassan.
Precis.
För att de tar ut mer föräldraledighet, för att de är sämre betalda.
De är mer sjuka. Och då är hela boken ett svar på varför den slutsatsen är helt sinnessjuk.
Mm.
Liksom det sättet att räkna, det sättet att mäta, vad som går förlorat i den, hela den kalkylen. Och varför det är liksom... Och att den slutsatsen i sig är farlig för att den leder bort från massa saker som hon menar att de flesta människor ändå värderar.
Verkligen.
Vad tyckte du om den här boken?
Jag tyckte att men det är intressant, för jag läste den här boken vid sidan av en annan bok som heter Labors of Love, som jag ska prata om en liten stund.
Mm.
Men det här var ju en väldigt liksom vad har de kallat det? En feministisk
det är väl en slags introduktion till en till feministisk ekonomi egentligen.
Feministisk ekonomi, exakt. Där hon går igenom liksom bakgrunden hos alla de här stora ekonomerna som vi har byggt vår liksom ekonomi och politik på och förklarar och visar hur kvinnor är försvunna i deras beräkningar i ekonomi typ.
Ja.
Och det är väl inte så mycket, alltså för mig det här var ju en genomgång av det, inte så mycket kanske en analys, eller?
Nej, om man ska liksom...
Det är som en kritisk genomgång av ekonomihistorien som vårt samhälle bygger på.
Mm. Nej, men Emma Holten lutar sig ju ganska mycket på Katrin Kelos bok Vem lagade Adam Smiths middag?
Just det.
Ja, och det är... där har hon ju Katrin, som jag känner, som är en fantastisk tänkare och författare. Feministisk liksom tänkare och författare och journalist. Hon har frågan, liksom Adam Smith är en av den moderna nationalekonomins fäder och viktigaste tänkare. Liksom hur, när man analyserar hans tänkande och det genomslag det har fått i nationalekonomin och ekonomihistorien och till idag, så tänker man bort hur han liksom själv levde och vem som gav honom förutsättningarna för att kunna leva och tänka så som han gjorde, nämligen hans mamma som under hela sitt liv servade Adam Smith, lagade hans middag, tog hand om honom, såg till att han hade tid och ro att skriva, att tänka, tog bort liksom, skötte hela det omsorgsarbetet, det praktiska arbetet runt honom, och det gjorde att han kunde ta fram liksom ekonomiska teorier som blev revolutionerande, men där den omsorgen inte alls syns eller får någon plats då. Och det är ju en paradox som Katrin beskriver och som Emma Holten också utgår ifrån, kan man säga. Det osynliga arbetet.
Ja, precis. Eller det arbetet som kanske inte värderas.
Ja, precis.
För hon skriver ju själv, parallellt med att hon läser den här artikeln, så är hon också kroniskt sjuk.
Ja.
Och blir inlagd på sjukhus för första gången och börjar fundera över, ja, men hur mycket omsorg hon får där och hur ovärderligt det är för henne. Och att hon menar, men jag hade aldrig kunnat skriva den här boken utan den omsorgen. Hur kan man då säga? Och det var framförallt kvinnor som sörjde för mig när jag var inlagd på sjukhus. Hur kan man då säga att kvinnor är en förlustaffär för statskassan när deras arbete skapar, som att deras arbete i hemmet och också inom vårdindustrin skapar så mycket mervärde eftersom de då, som Adam Smiths mamma, gjorde att han kunde bli Adam Smith.
Ja, det är liksom en genomgång av de här stora tänkarna och vad som saknas i deras analyser, och det är också en kritik av, som liknar lite, ska jag säga, Jonna Bornemark, den svenska författaren, hon är väl idéhistoriker,
filosof.
Ja, hon är filosof, som kritiserar liksom vårt moderna samhälles fokus på det mätbara. Det som, det som går att mäta är det som ges ett värde. Men det finns massa saker i det mänskliga som är otroligt värdefullt, men som inte faktiskt går att mäta. Och inte går att liksom ställa upp tabeller på och inte går att utvärdera på sätt.
Men är det det den här boken säger? För jag tycker att den här boken säger att det här värdet skulle också gå att mätas. Om vi mätte på ett annat sätt.
Fast jag tycker att hon är jag uppfattar att Emma Holten också är kritisk till de försök som har gjorts att liksom sätta ett värde på det. Och att, men ja, hon är i alla fall kritisk till hur det fungerar idag.
Exakt, och hon vänder sig mot den här liksom, liberala idén om en människa som ploppar upp ur jorden som en svamp, utan familjehistoria, utan
band,
utan någonting liksom i den materiella världens förutsättningar som binder den eller hindrar den. Och att hela liksom statsekonomin utgår från den personen.
Ja.
Och att man, och den personens möjligheter. Men den här personen är då könlös. Den är inte utsatt för rasism. Den kommer aldrig bli sjuk, den kommer inte föda barn.
Den vet vad den vill,
den fattar rationella beslut. Exakt. På marknaden. Och att liksom hela den, att bygga liksom vår statsekonomi på den föreställningen är en alldeles för svag bild. Eller den är för bristfällig. Typ.
Ja.
Den har för många fel och den har så många fel att den borde ogiltigt förklaras. Ja, jag vet inte. Men precis, jag läste den här andra boken vid sidan av.
Det har inte jag läst. Vad är det för någon då?
Nej, men jag började läsa den här boken och så kände jag att det här är liksom en jättebra idéhistorisk genomgång av hur kvinnor inte har räknats in hos de stora liksom, ekonomerna. Men jag tror att jag saknade, ja, eller ja, vi tyckte lite olika om det, men jag tycker att jag saknade typ så en riktig så förståelse av vad är omsorg, vad är vård, varför är det nedvärderat? Mm. Hon tangerar det lite, men den handlar ju egentligen inte om det handlar om ekonomin bakom. Liksom. Ja. Och då läste jag den här vid sidan av, bara för att jag började bli, jag bara kände att jag saknade någonting som heter Labors of Love, The Crisis of Care av Madeleine Bunting. Ja. Och den här handlar om omsorgsarbete och att det är så underbetalt och översätt liksom. Mm. Men hon går in i omsorgsarbetet och försöker beskriva det väldigt noggrant. Mm. Och genom den här skildringen och beskrivningen så ökar, liksom, blir den, värderar hon också det som så viktigt. Hon, hon följer, varje kapitel är att hon följer olika slags vårdgivare, alltså hon skuggar dem i sin situation som vårdgivare och skildrar deras vardag och deras tankar om vårdarbete.
En sak som slog mig när jag läste Emma Holtens bok det är att hon skiljer på just hushållsarbete och omsorgsarbete. Om man tittar på kvinnliga sysslor genom, eller de, sysslor som har varit så kvinnligt kodade så är det dels hushållsarbete som är typ att, ja, men att städa och ta hand om hemmet, men sen är det som kanske är då ännu mer svårt att mäta som är just omsorg. Alltså det kan vara att ta hand om någon som är sjuk eller någon som är svag eller någon som har en funktionsnedsättning. Och att se liksom, att uppmärksamma och att hjälpa en annan människa, inte liksom ta hand om hemmet utan relationen till en annan människa. Är det, precis. Det är väl så?
Jo, men så skiljer hon på det. Jag tror i den här boken mer då, så de är också helt skilda och hon verkligen ser liksom, kompetensen alla de här vårdarbetarna har och så. Men jag tror en förklaring hon har till varför det är så nedvärderat, den här Bunting som är en brittisk författare. Mm. En förklaring är också att det har varit nära hushållsarbetet och nära, hon skriver också om nursing som betyder att också att amma på just engelska. Så hon skriver om amningen och typ att det är därför det är så kvinnligt kodat. Hon går också ner på en sån ganska basic nivå i språkhistorien för att hitta svar. Men så här skriver hon i alla fall om omsorg, fast care då. Care kommer från gammal engelska. Karo, som betyder sorg, ångest, oro. Att ofta så bryr man sig om den personen man visar omsorg om, men att det kanske inte alltid är så när man får betalt för det arbetet. Och det tyckte jag också var en intressant distinkt i den här boken som Emma Holten inte riktigt gjorde. Hur vårdarbetet ser ut när man är en vårdarbetare som inte bryr sig om den man tar hand om. För det var kanske någonting med Emma Holtens bok som jag kände ibland att det blir lite så, vårdarbetet blir lite så upphöjt. Och det har jag svårt för. Alltså när det känns som att omsorgsarbete är lite så,
det är fint, för heligt. Typ. Ja, precis.
Och hon skriver också om typ så här, men vi har inte riktigt ett språk. Emma Holten är typ så här, men det finns inte riktigt liksom ett språk för allt det värdet. Men då skriver den här Madeleine Bunting att det är också en del i omsorgen att det inte finns ett språk. För kanske om man vårdar någon annan som är sjuk, om man måste byta blöjor på den eller duscha den, så finns det också en värdighet att inte benämna det eller att själv uppvärdera det. Så om man säger så här, och tack för att du hjälper mig. Nej, men det är ingen fara. Fastän såklart att det var en jättestor. Men så många av de vårdgivarna hon pratar med berättar också att det är en viktig del i hur de möter den de tar hand om.
Att inte benämna det eller att inte liksom översätta det till.
Exakt, för att det ofta är att man känner sig så svag och utsatt. Och att inte,
den som blir omhändertagen.
Precis. Den här veckan är vi så sjukt glada på Café Bambino för att vi har ett samarbete med Fotografiska i Stockholm. Där har en utställning nyss öppnat som heter Toilet Photo Paper Grafiska. Och det är lika crazy som det låter, av den italienska studion Toilet Paper. Det är ett hypervisuellt och surrealistiskt universum, helt utan måttfullhet som man bara kan gå och förlora sig. Dessutom har Fotografiska en restaurang som har en grön Michelinstjärna, ganska fancy. Bokar man bord där på kvällen så får man dessutom inträde till alla utställningar i huset. Så då kan man kombinera konst med dinner. Fotografiska har också ett medlemskap som gör att man får ta del av alla utställningar under hela året. Och i år kommer det vara 16 utställningar på Fotografiska, så det är ju en jävligt bra deal. Och dessutom får man tillgång till alla Fotografiska event och händelser i huset när man är medlem. Bra deal! Fotografiska har öppet 10-23 alla dagar i veckan. Så du kan gå dit på morgonen, eller på kvällen, eller mitt på dagen. Tack, Fotografiska!
Om jag ska gå tillbaka till liksom hur jag läste Emma Holtens bok. Den är väldigt, jag tycker den är, liksom, den är rolig och lätt att läsa. Den är medryckande, den är pedagogisk. Jag kan inte svara, för jag är ändå liksom nationalekonom själv. Så jag känner igen, jag har läst en del liksom av de verk hon refererar till. Men jag är inte, alltså ingen av oss är någon, alltså jag kan inte heller utvärdera om vad som saknas eller inte, men jag, det känns som en bra introduktion liksom, till ekonomihistorien och till mycket av den liksom grundläggande och ganska klassiska och välkända kritik som finns mot så liksom economic man, den hela idén om en, som du säger, en så en aktör på en marknad som är rationell, som vet vad han vill, som inte har några band, som kan sortera bland sina preferenser, och som sagt hela den här diskussionen om att så här, vi har byggt vår ekonomi kring saker som går att mäta, och hon kommer också liksom, går hela den vägen genom idéhistorien och ekonomihistorien, feministiska kritiken av nationalekonomin fram till just liksom hela det här effektivitetstänkandet inom omsorg, inom vård och omsorg och new public management. För hela hennes idé, grundidé är ju att allt det som vi kallar liksom effektivitet, produktivitet, det sker i ett samspel mellan människor där, som Adam Smith, han kunde bara vara produktiv för att han fick den här omsorgen av sin mamma. Och att när hans arbete värderas men hennes inte gör det, så om man liksom drar det till sin spets, så kommer vi få ett samhälle där, om jag förstår henne rätt, där vi liksom slår undan benen på oss själva. Därför att tar man bort alla de här omsorgsfunktionerna i ett företag, i en familj, i arbetslivet, var som helst, så kan ingen vara effektiv, därför att alla de här andra liksom funktionerna behövs för att människan ska fungera ungefär. Jag håller med om den
läsningen. Ja, verkligen.
Och det är ju intressant, och det tror jag är en, liksom en bra kritik av som sagt hela så new public management och hela så mät helvetet samhället. Och det kan ju, jag tycker hon har ett jättebra exempel i boken, och det är när hon har en kompis som jobbar på ett arkitektkontor, som har ett jätteroligt jobb och trivs bra, men har en lite så odefinierad roll på det arkitektkontoret. Som handlar kanske mycket om att gå mellan olika projekt, och verkar vara en kreativ person, socialt begåvad, ser till att det liksom saker händer. Och sen kommer det in ett stort globalt företag och köper upp. Och då vill de liksom spalta upp vad alla gör och ha helt andra styrmodeller. Och då passar hennes sätt att arbeta inte alls in i den modellen, och hennes liv blir fruktansvärt tråkigt, och det skrivs inte ut, men jag utgår också från att hon blir då mindre liksom kreativ och skapande i sitt arbete. Och det här tror jag väldigt många kan känna igen sig, när det ska vara så effektiviseringar på jobbet som får motsatt effekt, därför att man bara utgår från det som går att mäta. Samtidigt så tycker jag att hon sa, jag håller med dig om det du säger om det här. För liksom, det man kan undra är så här, vart vill du komma? Eller?
Ja, men jag var typ så här, okej, men typ, är du marxist? Det verkar inte så.
Nej.
Och det är inte heller som att det var så här en djupgående förståelse av vad omsorgsarbete är. För jag tror att hon, ja men det är klart att hon har en viss poäng i typ så här, ja men Adam Smith och de här olika gubbarna, de skrev inte om kvinnor, och därför uppskattar vi inte deras arbete idag. Men det är ju inte bara, allt i världen går inte bara att förklara för vad en filosof eller någon ekonomi sa i en text, utan det är ju någonting vi hela tiden reproducerar och skapar och som har bäring i riktiga världen. Och kanske att det hade behövts en djupare, liksom, men en djupare att gå djupare in i vad omsorgsarbete är. Mm. Och vad vårdarbete är.
Ja.
För att kunna på riktigt dra en lans för ja. Omsorgen på något sätt.
Men kände du att hon egentligen vill ha en situation som är så här... kanske att hon vill ha att vi alla ska jobba mer deltid. Eller att vi alla ska jobba mindre.
Nej, så kände inte jag.
Nej.
Kände du det?
Kanske. Eller ja. I alla fall att kvinnor som jobbar deltid inte ska straffas. För de gör ändå ett viktigt arbete för samhället.
Ja, så kände jag absolut. Ja. Att liksom...
Men vill du jobba mindre?
Nej, jag vill ju absolut inte.
För det är det här jag känner. Ja. Jag känner så här... Jag anar en liten uggla.
Ja.
Nej, men jag vet inte riktigt hur jag själv vill... Alltså, frågan är så, hur vill vi egentligen leva då? Hur ska vi leva? Och, hur, vi, och är det så att vi som kvinnor, vi kvinnokollektivet vill... Vill vi, är det vi som ska ägna oss åt den här omsorgen? Alltså det är ju kvinnligt kodat genom historien, självklart.
Ja, och det är ju fortfarande
och är fortfarande det. Men vill du...
Nej, men jag tyckte det var intressant att börja tänka på vad omsorgsarbete är när jag läste Labors of Love. För det är så himla sällan, jag har ju inte barn och du har ju barn. Mm. Och det är så himla sällan när man är barnlös som man får läsa en... Det finns en väldigt praktisk beskrivning av att vara förälder i den här boken som handlar om omsorg och graden av omsorg.
Okay.
Och när hon blir förälder, att hon kastar sin... Att hon blir chockad över vilka krav på omsorg det ställer. Mm. Och hon inser att hon har inte kunnat tillfoga sig någon kunskap i sitt liv om att vara förälder. Utan det hon som helt plötsligt aktiveras i henne är som en traderad kunskap. Att hon börjar, genom kroppsminnen nästan, så minns hon hur det själv var barn.
Mm, att bli omhändertagen.
Att bli omhändertagen. Mm. Och det är så hon har lärt sig omhänderta.
Mm.
Och när hon skriver om den här graden, då är det så intressant, för det är så sällan man verkligen fattar vad det är att vara förälder. Mm. Och så är man så, jag vet inte om jag vill ha barn, jag vet inte om det är ett liv för mig. Och så är folk så, det är så underbart.
Ja.
Eller, men när hon skriver så här praktiskt om omsorgen, så är jag så, gud, det här...
Vad skriver hon då? Hur beskriver hon det då?
Nej, men hon skriver bara, hon sitter och läser och så får hon ett sms som är så här, 12:35 vill jag ha en macka.
Ja.
Och så är hon så här, okej, okay, det var väldigt specifikt liksom. Ja. Eller att hon bara ska...
Från sitt barn.
Från sitt barn, ja, som är då 18 nu liksom.
Mm-hmm.
Eller att hon ska bada, hon ska amma samtidigt hon går på toaletten med bebisen.
Mm.
Det är bara väldigt praktiskt om hur... Om,
ja, liksom, konkret liksom. Mm.
Och att hon då återkommer till att det är inte bara någonting man... Alltså det kräver... Hon bara, jag var tvungen att lägga om hur jag såg på hela mitt liv liksom.
Mm. Mm.
Och det, då känner jag som att det där vill inte jag ägna mig åt.
Nej.
Och för henne har ju att ge omsorg är någonting som ger henne väldigt mycket glädje också.
Mm.
Men jag tror både när jag läser Holten och den här, bara, jag vet inte om det ger mig så mycket glädje att ge omsorg. Förstår du?
Nej, men där tycker jag att det är tillbaka till där det du pratade om för en liten stund sedan. Nämligen att det saknas nästan ett språk för den relationen eller för det som sker i de stunderna. Därför att det är ju... Nu vill inte jag liksom prata för alla kvinnor, men jag kan prata för mig själv. Och då är det så, det är en otrolig leda att göra samma saker om och om igen. Och att liksom hela tiden ha någon annans behov som man får sätta främst. Och att sätta sina egna behov åt sidan. Och att liksom bli avbruten exakt hela tiden.
Alltså just det här med att bli avbruten tror jag, det var som jag när jag läste henne. Att jag bara, gud, jag vill inte bli, jag hatar att bli avbruten.
Ja, men det är jättehemskt. Och man blir... tokig på det. Mm. Men, och samtidigt så är det någonting i den relationen, jag tänker på det nu när mina barn är större och tonåringar kan göra sina egna mackor, men att det är någonting i den relationen som har skapats av den omsorgen som inte så alltså du sa glädje. Nej, det är inte glädje, det är någonting annat som jag tycker är svårt att som litteraturen och konsten har försökt att svara på. Men kanske inte så. Jag tänkte på det också, att jag tycker det finns ganska lite skrivet om just relationen mellan förälder. Alltså det är mycket skrivet om så problem i relationen mellan föräldrar och barn, men den hur man beskriver den kärleken eller den komplexa, krävande, fantastiska, komplicerade, frustrerande relationen. Det är svårt att hitta ett bra språk för det.
Ja, men också jag tror precis som du säger att just att omsorg, att ge vård och omsorg också kan kräva allt av en. Det finns ett kapitel i den här boken, i Labors of Love, som handlar om föräldrar till autistiska barn.
Ja.
Och det här är ju människor som vars hela liv kretsar kring att vara sina barns vårdgivare. Ja. Liksom. Och det tar inte slut när de fyller 18.
Nej.
Och att hon intervjuar många föräldrar. Jag blev så rörd när jag läste kapitlet, för det, det är ju många av de här barnen som blir väldigt våldsamma.
Mm.
Och att försöka finnas i det här, liksom, och älska sitt barn och stå ut, och sen så samtidigt bara vara helt öppen med bli slagen och få ringa polisen och slå sönder hus. Och liksom, många av dem jag intervjuade, det var en vanlig erfarenhet. Liksom.
Ja.
Det är ju också en del av omsorgen, som när man är förälder kan man kanske inte gå in i ett föräldraskap eller att vilja bli gravid eller skaffa barn eller, och tänka att ja, men det kanske kommer bli mitt liv. Liksom. Jag vet inte. Jag tyckte bara om på vilket sätt omsorg fick vara så komplicerat hos henne.
Ja.
Hon skriver också om vad heter det här, vård i hemmet, när man får sköterskor hem hos gamla. Och många av dem som ger den vården tycker att det är fruktansvärt jobbigt, för att det är jättekrävande. Många av dem man är hos är
dementa,
aggressiva, oförskämda, men man har ingen arbetsplats. Och jag tänkte på det.
Man har ingen arbetsplats där man kan gå undan och vila.
Nej, man går liksom undan och säger bara jävla... Jag tror inte de säger, jag vet inte. Men man har inget kollektiv. Och det var en sköterska som sa att ja, men när äntligen något bra händer så får jag ingen yttre bekräftelse. Det är inte ens någon som kan säga äntligen fick du på honom byxorna. Alltså Nej. Det är så ensamt och isolerat. Och det var en kvinna som var sköterska och bodde. I UK så är det ju väldigt man kan betala för som privatvård. Hon bara, men den, att jag, på det sättet, på vilket sätt jag förlorade agens när jag var en sköterska som bodde hos en dementa. Hon bara, jag var tvungen att säga upp mig, och fortfarande flera månader senare försöker jag återfå en känsla av att vara min egen.
Gud vad intressant.
Ja, men det är så intressant, och det är också intressant i att tänka hur vi arrangerar samhället. För att när jag läste om det här yrket liksom, så kände jag, men det är ingen annan än någons barn som ska vara tvingad att bo hos sin elaka gamla förälder och ta hand om. Det är sånt stort krav att ställa på en... Förstår du, även om det är ett yrke, det är ett sånt enormt krav att ställa på när det kommer, och det här är ett yrke man ska utföra, och samtidigt så måste det ju vara så, men det är bara, och Madeleine Bunting har inget svar på det liksom, men hon bara skildrar det så intressant, att det finns så mycket i omsorgen också som är, som familjen inte tar hand om, och det har varit en del av den liksom, att kvinnor har blivit fria, och samtidigt så har det ju skapat en helt ny klass och en helt ny...
Andra kvinnor då som får göra det mot väldigt låg ersättning istället.
Exakt.
Så det har frigjort vissa kvinnor då från liksom hemmet. Ju.
Precis.
Och att det tvånget som det innebär att inte kunna alls välja om du ska vara den vård- eller omsorgsgivaren. Men då, som sagt, och det är ju något som också Holten problematiserar tycker jag ganska bra i boken. Att så här, då är det en annan klass av kvinnor som får ta det... Som tvingas göra det arbetet då för väldigt, väldigt låg ersättning.
Ja, men jag tror till och med när jag läste om det, Karin, så var jag så, även om det här var ett skitbra lön, så det är, vissa jobb ska man bara inte behöva ha, typ.
Nej, men...
Nej, jag vet inte. Nej. Jag bara...
Vad ska hända då?
Nej, men jag vet inte. Jag tror bara att det var så intressant att läsa.
Verkligen.
Inte bara en positiv som är så här, ja, men i slutändan vet jag att jag gör skillnad. Utan, ja, men jag jobbar hos så svårt demenssjuka. Det känns inte som jag gör en skillnad. Och att det ytterst typ ställer en fråga om, ja, men vad är ett liv värt och vad gör ett liv värt att leva?
Ja.
Och att vara i den så existentiella frågan. Bara...
Nej, och det är ju ingenting...
Absolut inte.
Nej, men jag menar bara, det är ingenting som Holten... Dit kommer hon absolut inte i sin bok.
Det finns... Och det är inte den boken det ska vara heller.
Nej, om jag ska ha en kritik mot boken så är det att så här, hon går tillbaka väldigt långt i det historien, typ långt innan upplysning och pratar om häxbränningar och liksom synen på kvinnor, liksom den misogyn, att det funnits kvinnohat i alla tider och sådär, men att nästan med så jordbrukssamhället så uppstår det liksom strukturer som kanske lite senare än jordbrukssamhället, men på, i alla fall på medeltiden och efter så uppstår det strukturer som tvingar in kvinnan i vissa roller, men, och det är nästan som att hon är så här, men innan dess så fanns det en urplats där kvinnan var fri, eller så här. Och det är liksom en paradisisk plats, eller Och den måste vi liksom återupprätta. Och det tror jag inte alls på. Utan som du säger så... för det är också... Jag vet inte. Det skapar också liksom en uppgivenhet. Att så här, okej, men nu har vi levt i snart 1000 år med de här modellerna. Och vad innebär det då? Att, då kan vi inte ändra på någonting heller.
Nej.
Men
att jag kände lite också att det var ibland så här jättemycket kritik mot den här... Bara, ja, men den här ekonomen förstod inte det här. Bara, nej, men det här var ju... Ja. Det är också typ så här, kapitalismen fanns inte ens på det här sättet då.
Nej, men det också tycker jag är intressant.
Varför är det relevant att kritisera just det här?
Exakt, för det är liksom en kritik som handlar mycket om liksom den kapitalism och nyliberalism som vi lever i nu och kanske vi levt med de senaste 50 åren, men som hon liksom nästan... Jag tycker hon drar den för långt tillbaka, eller liksom...
Ja, ja. Men det är det jag menar, det var idéhistoriskt var det jättenice.
Ja.
Men som feministisk ekonomi...
Ja.
Så känner jag att det lämnar att önska.
Ja, vad heter det? Nej, men ett exempel som hon har med i boken är i den här, de senaste då, liksom den nyliberala eller liksom extremt nyliberala versionen av kapitalism som vi kanske har levt med de senaste 30-40 åren. Och den här mätbarhets NPM, New Public Management, liksom att det ska in också i välfärden och vården och omsorgen och sådär. Att det har, och i arbetslivet, allt ska mätas. Det har också gjort att just personer som har kanske funktionsnedsättningar... Hon hade en siffra som var att på 20 år tror jag det var, så hade andelen som är blinda som kan ha ett som kan liksom hitta en plats på den danska arbetsmarknaden hade halverats.
Ja, det är helt
därför att ingen har tid. Mm. Liksom, det kräver av oss idag i arbetslivet. Det krävs så mycket av oss i arbetslivet idag. Alla måste vara liksom högfunktionella, högpresterande på alla plan. Och minsta skavank eller minsta svaghet eller minsta nedsättning gör att det finns inte plats för det i de här liksom matriserna och mätbarhetshysterin. Och det är ju sant, tror jag.
Mm,
och fruktansvärt.
Verkligen.
Och jag tror att det är ett samhälle som ingen egentligen vill ha. Ingen.
Nej, jag kan inte föreställa.
Förutom de här starka ägarintressena som, eller kapitalintressena som vill liksom maxa ut då varje spänn.
Det är intressant i den här Labour's of Love också, för hon skriver också om att man måste vara högfungerande som vårdtagare.
Ja, just det.
Alltså så fort man är en patient som har typ 2 stycken diagnoser,
ja,
så
precis.
Bara, nej men nu funkar ingenting det längre. Här. Är du både blind och autistisk? Då vet, alltså
nej.
Det är helt sjukt. Och hon skuggar en sjuksköterska en dag som ska hjälpa en äldre man som har ramlat och slagit huvud.
Mm.
Och så kommer huvudet.
Är det vilken bok är det?
Labour's of Love.
Ah, Labour's of Love.
Och så, för precis, för hon skuggar ju de här vårdpersonalen då.
Ja.
Och så... går de mot läkaren och så är det är så kul för läkarna känns som såna jävla svin alltså.
Ja. Okej.
Okay. Alltså jag tycker, men jag, så känner jag
bok.
I hennes bok, men också tycker jag när man
är också själv upplevt från dig, du är så arg på vården.
Ja, men det är det jag menar, det är också när jag är i vården. Så läkaren är ju som någon sån jävla rockstar. Eller som en sån typ kille som bara, hej, vill du...
Jag har 5 minuter.
Jag har 5 minuter.
Du får så, pitcha din sjukdom
Och sen så går de iväg och så sitter man där och gråter och så är det typ en sjuksköterska som håller en handen.
Mm.
Ja, men då är det att en läkare bara, ja, han här glömmer att ta sin medicin för att han är alkoholist.
Mm.
Och gubben bara, det är inte alkohol, jag har en Han bara, ja, okej, du är alkoholist. Och sen så går han iväg. Och sen så är det sjuksköterskan som måste stanna kvar. Och vara typ så här, okej, berätta
hur det egentligen är.
Precis. Ja. Och jag menar bara under vilken tidspress liksom den här personalen är. Men att det är många i vårdpersonalen som jämför det med ett uppträdande. För det är en sån stor del av arbetet som är performativt.
Mm.
Att man måste vara kvar i den här rollen som är Florence Nightingale. Liksom.
Ja.
Både för att inte stressa upp patienten, inte... göra att patienten känner sig utskämd, men också för att typ hinna vidare till nästa patient.
Mm.
Så man är bara så här, bip, 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 bip. Så springer man iväg vidare. Men det finns vissa grejer i vården som jag är chockad över fortfarande finns kvar. Typ nu när jag har hållit på med hela min vårdutredning, att jag träffade en kontaktbarnmorska.
Mm.
Och så skulle jag typ förklara för dig eller Maurice eller någon vad hon skulle göra. Och jag bara, nej, men vi ska bara prata om hur jag mår. Och det kändes helt...
Det är jättefint.
Som en rest från en gammal värld. Bara. Och jag kunde nästan inte själv inför mig själv förklara.
För
nej, vad ska jag
se en kapitalismen?
Nej, men det är typ så att hon bara, vi ska bara ses och prata om min hälsa. Bara okej, okay, varför då?
Vad sjukt.
Nej, men det känns helt sjukt. Och det skriver hon också intressant om, för det har ju funnits liksom med rätta mycket arbete för att sjuksköterska ska bli ett yrke med högre status, bättre betalt, mer respekt i samhället. Många av de utbildningarna har blivit längre. Det som har hänt då är att sjuksköterskorna tappar patientkontakten. Mm. Så det är nästan så fort som att det blir ett högre, ett yrke med högre status, så fasas den traditionella omsorgen ut. Och då är det liksom mycket undersköterskor som får hålla på med det. Men medan många sköterskor säger att ja, men det är en så viktig del av arbetet.
Ja. Tänkte på en grej när jag läste hennes bok. Det kanske här,
Holtens.
Vad sa du?
Holten.
Holten, ja. Det är den andra boken jag läste. Ja. Men så jag pratar bara om den. Ja. Nej, men då tänkte jag på den här tyska sociologen Wolfgang Streeck. Jag kan ha sagt det här förut i podden.
Nej,
men han är väldigt också, han är väldigt vänster och kritisk. Det är många så vänsterkillar som har honom som sin absoluta, som sin favorit. Och titta på dig, Rasmus Landström.
Jag var
kulturs litteraturredaktör. Ja. Det här samtalet har jag haft med honom. Nej, men, och han har en väldigt bra kritik av liksom, kapitalismen och finanskrisen och vad som har hänt sedan dess och bla bla bla. Men han har också en uppfattning som är ungefär så här, att som jag tycker på ett sätt ligger nära henne. Eller säg vad du tycker om det här. Han menar att ett av liksom de sista platserna som förlorades liksom i kampen mot kapitalismen var familjen.
Ja.
Familjen var liksom en plats där som inte var så commodified, som inte var marknadsutsatt, utan som var liksom en fredad plats för för kapitalism, för att prata klart. Och då menar han att det är en stor tragedi, och att när kvinnan då skulle komma ut på arbetsmarknaden så var det så liksom som någonting som förlorades, någonting väldigt viktigt som gick förlorat. Och då är det just det här omsorgen, det som sker i familjen, det som inte går att sätta pris på. Så bara försvinner kvinnorna därifrån, försvinner ut på arbetsmarknaden och måste in i liksom kapitalismens klor. Och då blir jag helt tokig när jag tänker på det. För att jag vill inte vara kvar.
Du vill inte tillbaka där.
Jag vill inte tillbaka dit. Men då är min tanke så här, är det min brist på liksom fantasi att jag inte kan tänka mig liksom ett tredje alternativ som inte är så, jag vill inte tillbaka in i kärnfamiljen, jag vill inte av tvång vara den här omsorgsgivaren. Jag älskar inte heller, jag tycker inte heller om hur senkapitalismen ter sig. men jag blir rasande på den här Wolfgang Streeck som så här lägger det på kvinnorna, att det var typ ett svek av dem att de ville ut på arbetsmarknaden. Ja, klart att de ville ut på arbetsmarknaden. Vem hade inte velat det istället för att sitta fast?
Nej, och jag tycker också att det är lite felaktig analys. Det är inte som att så tog de med sig det ut på arbetsmarknaden och sen så blev, eller jag förstår inte, jag tycker inte det.
Nej. Men förstår du vad jag menar? Jag att det ligger lite, att det överlappar lite med hennes sätt att tänka.
Ja, och det är det jag menar.
Men, liksom, eller är det jag som är fast i en sån nyliberalt sätt att tänka? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar.
Ja. Svara, tack.
Men jag tror att det fanns en, eller när jag tänkte vidare, att hon skriver ju mest om kvinnor.
Ja.
Men jag tror att det faktiskt var en del som jag kände fattades i boken, som har att göra med hur, jag tänkte på att invandrade män har ju blivit en sån stor del av en del av omsorgsekonomin, tänker jag, som är att köra Uber, komma och leverera mat hem till folk med Foodora, komma och leverera mat hem, tipptapp, slänga iväg möbler. Och jag hade velat ha nästan ett kapitel om det också, typ hur omsorg, alltså hur den ekonomin, för då är det ju så här, då är det ju inte bara vem är det som ska göra det vi inte orkar göra.
Ja.
Det är ju inte längre bara kvinnornas omsorg i familjen. Nej. Utan det är också det som kanske skulle vara pappan i familjen.
Ja, det är sant faktiskt.
och som sträcker sig, och vem får göra det nu? Ja, men det är bruna och svarta män, liksom, eller män som inte pratar svenska. Ja, men så att, då är det ju inte bara kvinnan som till sist kommer saknas.
Nej.
Jag vet inte vad jag, det är kanske inte, jag säger inte emot det du säger. Nej. Men jag bara, det bara var en vidare tanke jag hade, att, att det är liksom allt det privata faller samman på något sätt.
Ja, och vad är det som, det enda som är kvar är ju då en så här över...
Ja, att outsourca tjänster.
En, ett överfokus på barnen, att så curla barnen.
Ja.
Det är det enda som är kvar i så kärnfamiljen. Resten kan man bara outsourca till olika... Eller de som har råd, den lite övre medelklassen, kan liksom outsourca alla andra tjänster.
Men visst är det Holten som skriver om någonting med det här med weaponized incompetence.
Ja.
Alltså att män låtsas inte se saker, ja, för att slippa göra det. Och hon har något exempel med att lämna på dagis så att barnen inte har vinterkläder på sig.
Ja.
Visst.
Ja. Det finns en rolig mening i boken som är så här: det är inte sant att kvinnor har mer simultankapacitet. Det är bara det
de
att
bara
de
gör
mer saker.
Men,
det tycker jag var kul.
Ja, men där tänker sant. Jag också... Ja, men på, jo, men på ett sätt är det ju sant. Mm. Och jag tänker också att det är så en grej man har läst 1000 gånger.
Ja, verkligen. Och, det var bara en rolig formulering.
Ja, men exakt. Nej, men jag tänker hela den med weaponized incompetence, liksom. Men man skulle ju också kunna... Ja, men då börjar jag tänka så här, men tänk så ser de inte. Tänk så är de inte tränade till att se omsorg.
Nej.
För Madeleine Bunting citerar någon feministisk filosof som har definierat vad som krävs, typ det minsta som krävs för att vara en god person.
Ja.
Och det är att man medvetande gör sig själv om andras behov och försöker gå dem till mötes.
Mm.
Och är det inte så att många män
inte har lärt sig det?
Inte är insocialiserade i att se andras behov.
Verkligen.
Men det är ju också en... Jag blir också ledsen av att tänka att inte ha det. Alltså att det inte bara en, det är inte bara en pain att bry sig
man
om.
Skulle inte vilja liksom. Leva, man skulle inte vilja leva utan den.
Nej, eller hur?
Blicken på andra. Det är ju ett fruktansvärt fattigt liv. Men nu ska jag säga vad, en annan sak som jag tänkte på. Det var ju att när jag skilde mig.
Ja.
Jag ska inte outa mitt. Jag har en underbar exman.
Ja.
Men vi
brukar vara så jävla bra brasklar.
Ja, men jag har faktiskt
jag vet,
det.
Jag älskar honom.
Ja, och vi brukar också skämta om det här, just weaponized incompetence, därför att det är, jag tror, vi har barnen varannan vecka. Och han har fått lära sig nu ett och annat,
ja,
som han, och jag har också fått lära mig ett och annat, men han tycker jag har fått lära sig mer.
Vad har han lärt sig då?
Nej, men planera, alltså allt det här som är så, det kvinnliga merarbetet, som är att planera, hålla koll, någonting glöms, vad fan vet jag, liksom, allt det här, extra grejerna,
exakt,
liksom, som ingår i omsorgsarbete.
Och men känner du då att han inte hade lärt sig det innan med mening? Alltså, precis, jag har också gjort någon liten weaponized incompetence.
Det gör ju du hela tiden.
Det gör jag väl inte hela tiden. Någon gång då och då, någon men det gör ju då. Du också.
Ja, det gör jag också. Ja, men man tar ju liksom den liksom,
ja,
genvägar i livet. Men för att, då tänkte jag på att Holten skrev så här. Ett liv där männens liv är likadana som kvinnans omöjliggör familjeliv.
Ja.
Och vad hon menar med det är ju att kvinnan står för så mycket omsorg i hemmet som inte liksom värderas, och som inte sätts ett pris på, och om männen skulle göra och om kvinnor skulle börja leva som män, exakt som män, så skulle det inte gå att ha en familj. Och det tror jag i många fall är sant.
Ja, men vad menar, jag tror det är det här jag tror, vad menar hon då är
att,
ska man börja få betalt för att städa hemma?
Nej,
eller liksom vad,
nej, men
hur uppvärderas det arbetet?
Att fler ska skilja sig. Är mitt svar.
Ja, men det
och leva inte... varannan veckas liv.
Ja.
Eller att man... Jag tror så här... Men männen måste ju lära sig någon gång om sorg. Det måste ju vara svaret. Men jag tycker att en annan jättestor brist i boken... Okej, nu... Jag gillar den här boken. Jag tycker den är jättevärd att läsa. Men jag tror att det var Rasmus Fleischer som skrev i GP i sin recension att hon nämner aldrig någon gång kapitalism eller nyliberalism.
Nej, men det är det jag menar.
Det är ord
det är
som
därför
inte...
jag menar. Hon
jag
är, liksom, är hon marxist? Nej, då finns det inget svar.
Men jag tror att han skrev att han tror att det är ett medvetet val för att göra boken mer liksom tillgänglig för fler. Att man inte ska studsa på de här orden som känns tråkiga och politiska. Och
det liksom... finns många andra ord som känns tråkiga i den boken.
Jo, men tror du inte att det ligger någonting i det? Att man försöker liksom skriva runt det för att hitta en, liksom en bredare publik som ändå kan gå med på de här premissgrund... Liksom...
Uppfattar du att hon är socialist?
Nej.
För att man kan ändå säga socialistiska saker utan att låta programmatisk eller skriva socialism, kapitalism.
Nej.
Jag uppfattar inte att hon landar... Ja, men det är det jag menar, jag uppfattar inte att hon landar i en analys. Utan det för mig är det inte bara idéhistorisk genomgång av olika ekonomer som inte har skrivit om än.
Ja, men jag tycker hon borde dra de slutsatserna.
Som vi
är över. Ja.
Vad är vår slutsats då?
Nej, jag vet inte. Vet du vad min slutsats är? Det här... Jag vet inte om det går ihop med din läsning av den här andra boken som verkar jätteintressant. Men...
Alltså det här är verkligen en rekommendation.
Ja, men jag kan inte komma på något bättre än att vi måste ha liksom en starka välfärdsstater. Mm. För att jag vill inte tvingas in i en omsorgsroll i en familj. Jag vill inte det. Jag är tillbaka eller vad man
men
ska
säga.
Men du
är ju jätteomsorgsfull, Karin.
Jo, men jag gör ju det. Jo, tycker du det?
Ja.
Ja, men jag har bara mina barn varannan vecka. Men jag har alltid omsorg om dem.
Ja, verkligen. Nej, men sluta. Jag alltså ibland...
Nej, men så att stärka liksom välfärdsstater, bort med NPM. Men det här är så klassiska svar. Och så det här tror jag på, att man måste ha mycket mer arbetarstyrda verksamheter. Alltså omsorgspersonalen måste själva utforma hur de ska arbeta.
Ja.
Och... prissätta. På något sätt måste det ske. De måste ha högre lön. Men framförallt utformningen av hur arbetet går till måste vara mycket mer liksom, arbetarstyrt.
Verkligen.
Och det jag tror jag är ett bra svar. Det hade hon kunnat skriva. Varför skriver hon inte det?
Nej, men verkligen. Och jag tror då mer att en annan viktig grej som jag landar i är mer typ i den här boken. Att verkligen gå in i omsorg och vård. Försöka ta reda på vad det är. Genom vårdarbetare och omsorg och liksom caregivers röster. Gå tillbaka till ja, men språket ja, men, och typ vad man utför, hur man utför det, vad det betyder. Sådana grejer tror jag är jätteviktigt i en annan båge.
Jag tycker att det är också synd, jag tycker att hon problematiserar familjen för lite.
Verkligen.
Till exempel, jag tänker på så våld inom familjen, övergrepp, dominans. Liksom det är som att hon vill att liksom arbetet i familjen ska uppvärderas, men kärnfamiljen funkar ju många gånger absolut inte alls.
Verkligen inte.
Och att det skulle finnas en diskussion, jag skulle ha en diskussion om hur kvinnor ska kunna lämna sina familjer.
När det inte fungerar. Lämna sina familjer.
Har råd att lämna när det inte fungerar, eller ja, lämna sin partner.
Jag tänkte faktiskt på det i den här boken, för det är många av de kvinnorna, och hon intervjuar också män som är vårdgivare, som ju knappt är närvarande i sina egna familjer för att de är tvungna att arbeta så mycket på så osäkra tider för att vara, ja men för att se andra människor med deras liv och familjer.
Ja, precis.
Men också när man tänker på deras, ja men hur ska en sån person som arbetar under de här förhållandena någonsin kunna lämna sig? Jag hoppas verkligen att de har en bra partner.
Ja, precis.
När gav du omsorg senast?
I morse.
Okej.
Eller vad menar du med omsorg då?
Ja, men när tänker du typ så här?
Nej, men jag kollade, ställde fram frukost till min son, för jag vet att han är trött på morgnarna. Jag hjälpte min dotter som ville tvätta sina fotbollskläder till ikväll. Och så hade vi inte gjort det, och då liksom kollade jag med henne att allt var... Att, allt liksom, att hon hade allt hon behövde till ikväll och till eftermiddag. Är det väl omsorg?
Ja, verkligen.
Ja, så det gjorde jag en timme i morse.
Det är roligt, för i den här boken också, som jag tjatar om hela tiden. Men hon skriver också om när omsorg inte är... Man vill inte ha omsorg. Alltså när man försöker ge någon omsorg som inte är välkommet.
Mm.
Så tycker jag det känns ofta att vara förälder.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är verkligen...
Det är så jävla otacksamt.
Ja, det är otacksamt.
Jag hade ju själv en sån situation för ett tag sedan.
Ja, vadå?
På vår mejl. När en 85-årig herre skrev och klagade på oss. Och jag försökte...
Du gav mig omsorg då?
Ja, för att han klagade på att du hade händerna i ansiktet. Det var liksom ett positivt mejl.
Ja.
Men det var ju också negativt klag på att du hade händerna i ansiktet.
Jag blev så rörd, nu vill jag säga Tone, att jag blev så rörd, för du, vi svarar ju nästan inte på några mejl.
Nej, för vi hinner inte. Ja. Ja, men i alla fall, då tänkte jag att det är så jävla kul, man försöker vara så, åh, en äldre herre,
ja,
vi ska bli vänner. Och han bara, nej, jag är bara fortfarande en herre som stör mig skitmycket på dig.
Ja.
Okej. En sak som jag tänkte när jag läste båda de här böckerna, kanske en anledning till att det också är ett sånt nedvärderat yrke, det är för att liksom hela samhället vill inte kännas vid att vi ska dö.
Nej.
Och kroppens förfall.
Nej, så är det.
Så det är också helt psykologiskt att det bara ska förträngas.
Eller smärta överhuvudtaget och lidande.
Exakt.
Så det vill man bara att någon annan ska lösa.
Och vi vill helst inte veta hur det går till eller hur det är de sista.
Vi vill inte heller betala för det.
Om man vill inte betala för det.
Nej. Och det kan vi hålla med Emma Holten om.
Betala för det.
Betala för det.
Om det är det du menar, Emma Holten. Skämt åsido.
Nej, men den är, det är en bra, bra genomgång.
Jag tyckte det var, jag lärde mig jättemycket.
Men jag vill också rekommendera Katrins bok.
Ja, och jag vill rekommendera den här. Oj. Mm. Labors of Love, där hon skriver att Adam Smith bland annat har missförstått ekonomi för att Aristoteles ord okilo, eller vad det heter, som står för ekonomi, oikos, som var hans definition för ekonomi, kom från ordet hushåll.
Men du, vi måste säga lite om vårt roliga event som vi ska ha.
Om du inte vill jobba inom vården utan bli miljonär, lyssna på det här inslaget. Vårt kryptoevent när vi nu äntligen nästa vecka...
Ja, håll inte för boken. Eller för
nästa vecka släpper vårt Bambino Coin, vår egen kryptovaluta.
Mm.
Ethereum är det.
Ja, själva blockkedjan.
Ja, exakt. Den ligger på
eller själva Base. Ja.
Så här är det nu.
Som vi inte exakt vet vad den betyder.
Vänta lite, jag ska hämta en lapp.
Mm.
Tillsammans med stvvvorks.io.
Ja, får se. Oj, vad fint du har gjort.
Tack. Så lanserar vi Bambino Coin. Det är inget meme coin, det är ett scene coin.
Mm. Och det skillnaden på det är...
Att vi har ett community kring vårt coin.
Ah.
Men det är fortfarande lite trolligt.
Mm.
Vi vet inte helt vad vi håller på med.
Vi provar oss fram, vi tycker det här är kul. Kul att testa med er, de som vill.
Alltså det här är verkligen bara för de som vill. Vi lanserar vår egen krypto för vi vill inte bara sitta och klaga på att alla andra gör fel. Vi vill också göra fel.
Ja.
Vi vill göra fel på egen hand.
Det vill vi verkligen. Vi vill sabba för oss själva. Och det gör vi genom att lansera vår egen valuta.
Eller
vår egen valuta. Bambino Coin, och den som tycker att det här låter kul kan gå in och registrera sig här före 27 mars.
Och när ni registrerar på den här hemsidan, den här konstgruppen vi arbetar med, så får man automatiskt en kryptowallet. Alltså bara att registrera sig med namn och mail får man det där. Och den 27/3, om du har registrerat dig där...
Och det är inte phishing.
Nej, det är ingen phishing, det är ingen phishing. Så släpps vårt Bambino Coin där. Och vi kommer släppa det på den här festen på Hornsgatan. Eller den här after work release.
Vi ska inte göra inte för stor grejer. Fest.
Nej. Vår lilla after work där vi släpper vårt coin tillsammans med SD, VVV, Works.
Det är tillsammans med SD.
Men det är så konstigt. Jag menar de Sverigedemokraterna Works.
Det är egentligen i samarbete med Riks. Nej, skojar bara.
Vi vill bara prova oss fram. Vänstern måste ta plats på internet. Och där, om du har registrerat dig...
Det kommer också finnas tech-support.
Det kommer finnas tech-support där, så att vi kommer förklara allt. Och vill ni veta mer om det här, så gå till vår Instagram.
Så fråga inte oss.
Gå till vår Instagram. Jag har faktiskt börjat sätta mig in extremt mycket i det här.
Ah,
vill jag bara säga.
Jag vet, nej men herregud. Ja,
och du har wallet
bananas.
Och jag har wallet.
Absolut.
Vi är båda medlem på Sora. Sora.
För är vi det?
Jag är det i alla fall. För att vi vill börja tänka på hur skulle en annan ekonomi online kunna se ut?
Mm.
Vi har trott att vi är gratis på Instagram, men vi betalar med våra liv.
Med våra liv finns och vår uppmärksamhet.
Exakt. Mm. Finns det något annat sätt vi kan vara online på när det finns en annan ekonomi?
Mm.
Vi kommer också skapa en DAO längre fram. Där alla som
vi har redan en DAO.
Ja, vi har redan en DAO, men där alla som har coinet kommer att kunna vara med i den DAO. Där vi tillsammans kommer...
Så kul att du pratar, det är som att du pratar ett annat språk. Du märker inte det själv, men det är så många ord som du har lärt dig de senaste veckorna.
Men jag kommer att förklara allt på Instagram. Mm. I alla fall vi har ett community där vi med poolen av Bambino Coin, ifall det skulle bli en värdeökning, det kommer... Antagligen inte blir det. Ifall det blir en värdeökning.
Vem vet?
Vem vet, så kommer vi alla små coin, alltså du och du och du och du och du och jag, kommer vi tillsammans ta beslut om vad vi ska göra med våra coins.
Med värdet.
Så det här är liksom inte någon jävla pump and dump eller att jag och Karin ska bli rika situation, vilket var vad jag ville från början. Ja, men sen när jag satt mig in i det mer så kände jag...
Det var faktiskt jag som övertalade dig.
Ja, exakt.
Nej, men vi måste faktiskt, det måste gå tillbaka till vårt community.
Ja, och vi vill bara prova nya sätt att tänka demokrati och community på.
Ja, eller hur?
Det är bara kul.
Det är bara
ja,
kul
men
att
bara prova sig fram och, ja. Och vet, så här känner jag. Få lite jävla blod i hjärnan.
Ja. Så häng med om du vill. Eller
häng
inte.
Med.
Men om du vill så gå in och regga det här och så ses vi.
Och så har vi wallet och så kom 27/3 till Hornsgatan 83. När vi kommer släppa vårt coin Lime.
Mm.
Vi kommer båda ha kostym på oss. Mm. Och det kommer finnas textsupportar och öl.
Och det är mellan 5 och 8.
Det är mellan 5 och 8.
På kvällen.
På morgonen. För det är då Kina-börsen öppnar. Skämt åsido. Så gå in här.
Roligt, det ska bli kul. Jag ser
det ska bli så jävla kul.
Ja, det ska bli mysigt.
Och just det, och vi har vårt meme till vårt scene coin. Är ju Pepe the Frog som är klädd i Adidas. En Adidas med... Bambino-logga.
Apropå SD.
Exakt, det var någon som bara, är inte det här en högerextrem symbol? Vi
trollen.
Vi trollar trollen. Ah. Och från början var det faktiskt inte det. Utan...
Okej.
Okay. Kände du att vi gjorde oss förstådda? Förstådda?
Jag tror att det är så här, att det är en resa. Det är ord.
Det är ord.
Och det är handling. Det måste börja någonstans. Och den resan börjar här.
Och känns det som att du inte förstår så gör inte det
nej,
någonting.
Bara
för ingen förstår.
Kom bara dit och ta en öl.
Men du, jag tänkte faktiskt säga en sak till. Och det är att de ska följa oss på Instagram.
Ja, verkligen.
Så för där kommer vi berätta mer information.
Och det är...
Oh my god! Och på Spotify, det har vi inte sett på 1000 år. Eller på Podcaster, eller på YouTube, eller vad det är nu.
Och jag ska säga att det är så kul. Går du in och läser kommentarerna på Spotify?
Nej,
vi får
vadå för kommentarer?
Ja, så följ oss överallt och gärna dela det vi gör, våra klipp.
Verkligen, mm. Och vår avsnitt. Och så ses vi om ni är i Stockholm den 27/3, Hornsgatan 83. Men det var faktiskt en sista sak jag skulle säga innan vi la på.
Innan vi la på?
Ja, men vad fan var det,
vad
Karin?
Fan var det? 27 mars har du sagt allting om.
Ja.
Nej.
Goodbye. Tack för idag, Tone.
Hej då.
Ah, okay. Nej, jag ville bara inte lägga på. Det var ingenting.
Mm. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.